Hej, du är varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, hur är det med poliser som misstänks för brott egentligen? Är det så att när poliser utreder poliser så blir ingen fälld, och är det så att poliser aldrig anmäler poliser? Är det inte viktigt att vi som inte jobbar som poliser har förtroende för att polismyndigheten och dess medarbetare kontrolleras på ett bra sätt? Jo, det är det såklart. Därför har jag besökt Ebba som jobbar som chef på avdelningen för särskilda utredningar. Och vad det är för avdelning, det kommer hon snart att berätta alldeles själv. Hoppas att det kommer ge lite klarhet för dig som undrar hur det går till när en polis misstänks för ett brott. Jag blir ju jätteglad om du smittar in på iTunes och recenserar podden om du gillar den. Ge den gärna ett bra betyg om det är någonting som du ofta lyssnar på. Tryck gärna på prenumerera-knappen när du ändå är där. Vi finns på Facebook och vi finns på Instagram, och där heter vi precis som podden heter, Snutsnack. Var väldigt försiktig där ute, och nu hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning.
13.10, 5.70 kom. 13.10, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart
det. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Ebba.
Tackar.
Jag sitter i centrala Stockholm och jag befinner mig nu på någonting som då heter avdelningen för särskilda utredningar. Ja, det här är ju kanske någonting som folk som inte jobbar som poliser vet vad det är för någonting. Vad kan det vara för avdelning som har särskilda utredningar?
Ja, som sagt, avdelningen för särskilda utredningar, vi bildades ju 2015 i och med nya polisen, och vi utreder framförallt polisanställda, men även övriga kategorier inom rättsväsendet, så att vi utreder även åklagare, domare, ministrar, riksdagsledamöter, kungafamiljen och lite andra specialkategorier.
Just det.
Och det är både om de misstänks för brott i tjänsten men också på fritiden.
Okej, och det här var det som, när jag jobbade polis så fanns det någonting som heter CU. Och det var ju då internutredningar som man kanske kan kalla för. Och det här är då, ska man säga att det är internutredningar 2.0 då?
Ungefär så. Ungefär så. Ja, det är en utveckling av det så småningom. CU, det var ju chefens utredningar. Och då hade man ju både arbetsrätt och brottsutredningar. Vi har bara brottsutredningar. Vi har alltså inte arbetsrätten, utan det finns det andra som gör.
Just det. Men du är ju polis också, polismans befogenhet, men jag vet att du är ju en polisman då, eller man säger, jag vet inte din exakta titel, för du är chef också. Men du har ju kommit in från ett annat håll. Jag tror faktiskt inte vi har haft någon sån polis. Vi hade ju rikspolischefen som gäst, men han har ju faktiskt gått polishögskolan, men du har inte gått den vägen riktigt.
Nej, jag är lite udda. Jag är jurist i botten, och jag har gått domarbanan. Då är man avslutat som hovrättsassessor i Svea hovrätt. Sen var jag på justitiedepartementet under en period och sysslade med lagstiftningsarbete. Och sen så var jag byråchef hos riksåklagaren. Och en dag så satt vi och pratade, vi satt flera vid lunchen, och riksåklagaren, han tittade på en annons med biträdande länspolismästare i Uppsala. Och sa, men det där skulle väl vara någonting för dig, Ebba. Och då sa jag, bara skaka på huvudet, och så gick jag därifrån. Så gick jag hem till min man och så sa jag, har du hört något så tokigt? De tycker att jag ska söka som biträdande länspolismästare. Ja, varför inte, sa han. Han är polis.
Han jobbar som polis?
Ja, han var på sjöpolis på den tiden. Ja, och på den vägen är det.
Men vad var det som, när du säger så, nej men det där var det för dumheter, vad var det som kände att du liksom ville borsta av dig först, att inte söka till polisen som jurist i botten och sådär?
Jag har ju varit då som sagt både i domstolsvärlden och var helt inställd på det, att jag skulle fortsätta inom det gebitet, men sen var det då, jag tror fortfarande att det är så att man brukar jobba på några andra ställen innan man går vidare som domare. Och då är det bland annat att jobba på departement. Och sen så då som sagt hos riksåklagaren. Och som åklagare så träffar man ju på en hel del poliser.
Mm, det är klart.
Och ja, jag tyckte att det fanns någonting som lockade i det där.
Fanns det någonting, jag tänker på att du nämner att din man då jobbar som sjöpolis. Fanns det någonting där, kanske vad han har berättat, någonting som ändå lockade lite grann eller?
Ja, det kan det vara en del. Kanske inte så mycket, men sen kanske jag fått en del tips från coachen.
det är så. Men hur var det då att komma? Du fick ju den tjänsten. Mm. Hur var det då komma till polismyndighet?
Ja, som sagt, jag sökte och fick den. Det är ju en annan typ av verksamhet. Alltså en annan värld skulle jag vilja säga. Mm. Poliser är ju vana att fatta snabba beslut i svåra situationer och sen stå för de besluten. Mm. Medan en jurist ska ju ena sidan och andra sidan. Frågar du varför till en polis, då tar han det eller hon som ett ifrågasättande. Säger du varför till en jurist, så tar hen det som ett tillfälle att få utveckla sin ståndpunkt.
Intressant.
Men olika, väldigt olika.
Ja. Och som uppgift då, alltså arbetsuppgift som länspolismästare i Uppsala, var det givetvis att leda Uppsala polisen då. Hur länge var du där?
Kan det ha varit 3-4 år.
Ja.
Och sen så blev jag rektor för polishögskolan.
Ja. Det är ju lite, jag vill säga, den historiken är en annan som har gjort, varit i Uppsala sen rektor, men sen tror jag att ni skiljer åt.
Ja, tack, det gör vi.
Ja, det var nämligen så att Göran Lindberg var min rektor när jag gick på skolan, så det är hans namn poppar alltid upp när jag hör en rektor, så blir det ju.
Ja, men ett fantastiskt roligt jobb.
Ja, vad kul. Och nu är du kvar och har ju då blivit chef då för den här avdelningen för särskilda utredningar. Vad var det som lockade att komma hit då?
Det är lite speciellt den här avdelningen som sagt. Det är ju, ska man vara högtravande, så är det ju någon form av demokratins försvarare. Att se till att det inte finns, i vart fall att det upptäcks brottslighet inom de här kategorierna, hela rättsväsendet som jag pratar om. Sen är det ju också så att den här verksamheten, det här är ju en oberoende avdelning.
Mm.
Jag vet att man i samband med att man diskuterar om det här skulle vara en egen myndighet eller om det skulle vara inom polisen. Man diskuterar då kvalitet kontra oberoende, och det finns ju skäl för både och naturligtvis. Men då diskuterar man just det att tidigare så var ju alla länspolismästarna utsedda av regeringen.
Mm.
Men som en del i oberoende för den här avdelningen så utses avdelningschefen, det vill säga jag, fortfarande av regeringen. Annars är det ju bara rikspolischefen och chefen för nationella operativa avdelningen som utses av regeringen.
Jag förstår.
Och då diskuterar man just det att man skulle ha möjlighet att utse någon med domarerfarenhet till den här posten. Och då tänkte jag att jag är ju perfekt. Jag är som klippt och skuren. Jag har både erfarenhet från polisen, åklageriet och från domarbanan. Så att jag sökte och fick den.
Och fick den också. Mm. Det är intressant det här med, du nämner att man diskuterade innan om det kanske skulle bli en egen myndighet. Mm. Och man tänker på det snacket som går, och man hör då det här att poliser ska absolut inte utreda poliser, för då vill de vill ju inte att kollegorna ska åka dit. Poliser har en sån stark kåranda, de anmäler aldrig varandra för några brott överhuvudtaget. Därför så är de kvar, rötäggen och så vidare och så vidare. För mig som för detta polis, nu var det några år sedan jag jobbade som polis, det skulle vara en ynnest att få sitta och avskeda konstaplar som betedde sig kriminellt. Jag och en kollega diskuterade om vi skulle söka då CU, för att vi tänkte det vore ju perfekt att få bort några av de här riktiga. Men hur är det här då, den här klassen? För det är ju poliser som utreder poliser. För dina medarbetare här är ju utredare som
poliser. Så är det. Och bara en sak, vi avskedar ju inte någon.
Nej, såklart.
Vi utreder, men det kan ju leda till, fälls man så kan det naturligtvis leda till.
Såklart, men jag tänker att det är ditt arbete.
Men det där diskussionen kommer ju upp och har varit från och till genom åren. Och då är det just man diskuterar kvalitet kontra oberoende.
Mm.
Och när man då menar att det skulle bli bättre kvalitet, för att även de som har fristående myndigheter, det ser väldigt olika ut i olika länder.
Mm.
Men även där så anställer man ju poliser, eller före detta poliser. För det är ju poliser som är erfarnast och mest kompetenta när det gäller utredning av brott.
Ja.
Och jag brukar säga det, att vi måste ju vara minst lika duktiga som de vi ska utreda.
Just det.
Så att vi har ju mycket kompetenta utreda det här, kan jag säga. Vi har väldigt stort söktryck faktiskt.
Ja, det är så.
Ja, det är många som söker hit, så att vi kan välja av raka.
Och det skulle ju på något sätt motbevisa det här då, att polisen egentligen inte vill utreda.
Ja,
då,
ja kanske. Men också det att vi diskuterar väldigt mycket etik och moral. Och jag tror att vi är gynnade av just det här att vi separerar arbetsrätten. För det är ju ingen polis som vill jobba med en kollega som är brottsling.
Nej.
Däremot så kanske man tycker det är lite tufft ibland om man har glömt ett vapen, att man ska få löneavdrag och sådär. Men,
just det.
Men däremot så, eller det kanske är en varning snarast för det, men däremot att så upplever inte jag det att man skulle, så att, det beror på vilken typ av brott det är, naturligtvis också.
Mm.
Men eftersom vi har väldigt brett spann av brott som vi utreder. Men jag tror det, vi hade ett seminarium för mediafolk och då var ju till och med Oisin Cantwell som sa det, att ja, men det visar att poliser kan utreda poliser.
Ja. Och för er som inte vet vem Oisin Cantwell är, så är han ju kriminalreporter på Aftonbladet.
Mm, just det.
Mm. Hur kriminella är svenska poliser då?
Ja, inte särskilt kriminell om vi ser procentuellt.
Mm.
Alltså det är klart att de flesta ärenden här, även om vi utreder olika grupper, så är de flesta poliser som vi utreder. Dels därför att det är flest poliser. Det är mycket fler än de andra kategorierna.
Mm.
Men också så att poliser har ju rapporteringsskyldighet.
Mm.
Om det inom någon annan verksamhet upptäcks eller man misstänker brott, då kan man, eller någon oegentlighet, då kanske man utreder det och reder upp det själva.
Mm.
Hos oss inom polisen så måste man ju anmäla det.
Mm.
Så att, nej, inte särskilt brottsliga, vad vi vet, ska jag säga.
Nej, precis. Det måste ju inkomma någon form av anmälan först. Och det måste ju komma till polisens kännedom.
Ja,
att det
fast liksom... numera så har vi faktiskt en underrättelseenhet också.
Ja, det är så.
Och det tror jag är oerhört viktigt. Mm. Och det är inte så många andra internutredningsverksamheter som har, utan vi har en underrättelseverksamhet. Och där kommer ju de brott som inte anmäls.
Just det.
Jag menar, om någon läcker information till en brottsling, så är det ju ingen, vem skulle anmäla det?
Nej, precis, ja.
Utan då får vi tips.
Så då finns det folk som spanar, som man kan man säga, också kring misstänkt brottslighet gällande poliser och...
Vi har också en spaningsenhet, ska jag säga. Det är inte underrättelseenhet. De jobbar både i underrättelser och i den
fysisk
utredande
spaning
verksamhet
också.
Men det fick vi först för knappt år sedan.
Okej. Okay. Intressant.
Ja, det är väldigt intressant. Det finns mycket att säga om dem. De har, i flera fall nu så har... Hade vi inte haft dem, så hade vi inte kommit alls lika långt.
Men vissa ärenden då?
Ja. Alltså, vi har ju haft tips som vi inte har kunnat jobba vidare på. Vi har naturligtvis fått hjälp av polismyndigheten förut.
Mm.
Men det finns vissa problem med det.
Mm.
Dels så kanske ett narkotikabrott som är viktigt för oss. Och sen så ska jag komma och säga att jag vill ha spaning på det. Och sen konkurrerar jag med 7 gängmord.
Mm.
Så blir det lite tufft. Men sen framförallt för integritetens skull.
Mm.
Vi ser till att hålla det här hos oss, för att det blir ju väldigt lätt om vi ber om hjälp någonstans att det sprids i någon misstag eller annat.
Mm. Just.
Vi generellt sett håller vi våra ärenden väldigt tajt. För ibland så när det gäller underrättelse, så kan det ju lika mycket vara att fria som att fälla.
Jag tänker spontant som gammal spanare också, att det kanske också är tufft att spana på polisen som kanske själva varit spanare och sådär, att man kanske måste vara extra försiktig och sådär. Men det är klart, det finns problem i alla yrken.
Ja. Yeah.
Men om vi säger att poliser generellt nu, som du säger, vi vet ju inte hur mycket som upptäcks. Vad är det för brottslighet som ni har på er avdelning som framförallt poliser begår då, som kommer upp på era utredares bord här?
Den stora massan är tjänstefel, vilket kan innebära väldigt mycket olika saker. Ibland så är det nästan ett samlingsbegrepp när man inte vet vad man ska skriva. Men vi har också tystnadspliktsbrott, dataintrång, narkotikabrott, stölder på jobbet.
Mm.
Det är i tjänsten. Sen på fritiden så har vi ju, där är väl poliser kanske som folk är mest.
Det
är
ja, just det.
Rattfylleri, våld i nära relation,
försäkringsbedrägeri. Så hela registret egentligen?
Ja.
Det som är... Jag jobbade som lärare på Polishögskolan och vi hade också etik. Man pratade om anmälningsskyldigheten som du nämnde precis, att om en polis ser ett brott så är man som lyder under allmänt åtal, och så måste man, och när det är poliser så måste man, det är inte bara, du kan inte lämna, för er som inte jobbar som polis, man kan inte lämna rapport eftergift till en poliskollega.
Nej,
vilket man kan göra till någon som till exempel har kört för fort, eller när det är ett bötesbrott och bara böter som kan följa, då kan man säga så här, låt gå för den här gången, men ser det en gång till så blir det rapport. Men det kan man inte säga till en polis.
Nej, precis.
Då måste man rapportera.
Det är viktigt, tror jag. Det har en del med... egentligen, vad ska jag säga, det motverkar korruption, kan man säga, helt enkelt.
Just det. Det som är så svårt här med juridik, du är jurist i botten och paragrafer har inga känslor och lagen har inga direkta känslor om man sitter i skolbänken. Och kanske när man söker till polisskolan så får man någon fråga i stil med, om du ser din granne låter sin son köra in bilen i garaget varje kväll och han är ju bara 15 år. Vad gör du? Du vet ju precis vad du ska svara då. Jag ska gå ner och ska säga det här är inte tillåtet. Men så vet man i verkligheten då, så kommer det alltid in lite komplikationer för att man känner den här grannen och så vidare och så vidare. Och det är de här problemen som jag ser man måste prata ganska mycket om. För att ofta är det personer man känner. Och då ser folk mellan fingrarna med den här anmälningsskyldigheten.
Jag vet, och det är egentligen den vanligaste formen av korruption. Vänskapskorruption kallar BRÅ det. De har kommit med en rapport om det. Och den har vi också diskuterat mycket här på avdelningen. För att vi kanske har varit relativt förskonade i Sverige, i vart fall hittills, från den här mera, alltså det man tänker på korruption. Jag kommer att betala dig för att du ska göra någonting. Men däremot just det här att det är någon granne, det är någon som... ja, som man känner, och så kanske man är snäll första gången och sen andra gången så kanske de säger, men du har aldrig sagt det här förut. Nej. Och då kanske jag, gjorde du fel då? Då kanske jag anmäler dig för det om du säger någonting nu.
Och kanske det är lättast att säga till direkt så att man har gjort. Jag tänker på, jag jobbade under en tid på Säpo där man hade en väldigt intressant utbildning hur man driver sin, hur underrättelseofficerare driver sina agenter till exempel. Där man ger, man säger så här, är du också från den här staden? Då får du en sån här tjock bok av mig som berättar. Och redan där är man liksom i ett vänskapsband som gör att man binds till varandra omedvetet. Och nästa gång kan du slå en slagning på en bil. Det är ju öppna register i Sverige och till slut så är man innästlad i någonting. Och där tror jag man måste öva på att för att bara kunna säga de rätta sakerna på skolan. Och så här, man måste ställas inför...
Exempel, vi får in en del anmälningar typ om att man har bjudits på kaffe eller att man har fått en pizza och sådär mot att man kommer förbi där och tittar till så att det inte är stökigt och sådär.
Just det.
Ibland någon gång har det ju gått över till att bli brott, men ofta så blir det ju inte det, utan att det blir, när vi får in en anmälan så går det ju alltid till åklagare. Så det är inte, vi kan aldrig lägga ner någonting, utan det går alltid till åklagare som avgör om det ska utredas vidare. Om det då inte ska utredas vidare, då överlämnar vi alltid det här till arbetsgivaren via något som heter GSD, gruppen för skiljande och disciplinärenden.
Okay.
Och de tittar på det ur ett arbetsgivarperspektiv, det vill säga, ska det bli någon arbetsrättslig påföljd eller ska man ha ett samtal med vederbörande, eller är det helt enkelt metoderna som är felaktiga eller ska man göra någonting annat? Vi hade till exempel någon som hade uttryckt sig olämpligt om en kvinnlig kollega på sociala medier, och det var inte liksom, nådde inte nivån att det var brottsligt.
Nej.
Men det var olämpligt.
Ja.
Och då slutade det med att chefen för den gruppen fick i uppgift att hålla utbildning för dem.
Mm-hmm.
Så att det finns mycket annat. Det är inte säkert att det slutar hos oss.
Nej, jag förstår. Så inga polisiära förundersökningsledare, utan alltid åklagare?
Alltid.
Alltid åklagare. För det man ser dyker upp i media och sånt, det är ju nu senast så är det ju batong i anus har ju varit den stora grejen, och då så folk som inte gillar poliser, så är det ju direkt att poliser våldtar sina omhändertagna och såna saker. Och den här bilden också av poliserna som man också i dagens läge för över från alla andra länder idag, till exempel från USA, vilket jag tycker inte är rättvist, eftersom vi faktiskt har en, och det är ju inte bara för att jag själv har jobbat som polis, utan det är fakta, vi har en välutbildad polis. Om man tittar runt om i världen så har vi en väldigt välutbildad poliskår. Men just de här jämförelserna blir lite, det blir väldiga förenklingar.
Så är det ju. Och just det där du nämner med batongen, där har vi utrett väldigt mycket. Och vi har haft mycket förhör och vi har haft tekniska undersökningar och liknande. Men åklagaren har alltså kommit fram till att det var inte avsiktligt.
Nej. Och för någon som läser en kvällstidning när man använder vissa ord, man säger att en polis då förde in eller liksom, inte så att jag kan tänka mig, jag vet inte ens det här, men att den kanske inte slank in just att man siktade där, utan det kan hända så konstiga saker. Om man har jobbat som polis några år så vet man att...
Och som jag säger, hastiga och våldsamma situationer, så det är inte alltid helt lätt. Så är det ju naturligtvis. Men vår uppgift är ju, och det som uppmärksammas är ju också, ska jag säga, det är ju ofta när det har varit någon form av våld. Det är ju inte den stora delen av våra ärenden.
Nej.
Även om det är det. Det är för skjutningar är naturligtvis allvarliga, och sen även om påståenden, olika former av övervåld. Men vi har ju till exempel det, vi har ju nu en ärendesamordning här som är unik, skulle jag säga. Alla ärenden kommer in hit. De samlar på sig allting som behövs, alltså från HR, alltså händelserapporter, från utredningar och allting. Allting som åklagaren behöver som underlag för att fatta beslut om det ska inledas en förundersökning eller inte. Och det här innebär att när de då lämnar över det, det är mycket kunniga och kompetenta kommissarier som sitter där. Och det visar ju forskning inom andra områden att har man hög kompetens i början så blir ärendet bättre handlagt. Men i det här fallet då så skickar man över till åklagarna, och då kan ju de besluta på en gång, och då tar det cirka en vecka och sen är det avgjort. Och ska det då inte utredas, Så skickar man det till den här GSD-gruppen för skiljande disciplinärenden som kan fortsätta att hantera det på annat sätt. Just. Förr kunde det här ta ett halvår, fast alla visste att det inte skulle bli någonting. Och egentligen kanske det var ett bemötande problem eller någonting som man behöver prata. Och då hade ju alla glömt det efter ett halvår. Men nu får de tillbaka det efter ungefär en vecka. Och dessutom, om det inte ska utredas alltså.
Nej, såklart.
Men dessutom så är den åklagare eller de åklagare som jobbar med det här skriver väldigt bra motiveringar. Förut kunde det ju vara någon som, en anmälan kunde se ut som att polisen tog tag i mig och tvingade mig att flytta mig fast jag inte ville. Det här liksom vill jag anmäla som misshandel. Och nu skriver den här åklagaren att polisen har rätt att beordra det, en person att gå från platsen. Gör personen inte det så har polisen rätt att använda visst våld. Polisen synes inte ha anmält mer våld än nödvändigt.
Just det.
Förut ringde de här alltid till oss, nu ringer de inte längre. När de får det.
Så bättre motiveringar helt enkelt.
Ja, bättre motiveringar. Men det här gör också det att majoriteten av ärendena avgörs, som jag sa, inom en vecka. Men övriga ärenden, det är bara de som ska utredas som går ut på utredningsenheter. Och i och med det så har vi inga balanser, fast vi inte har blivit fler på utredningssidan. Utan vi kan starta våra utredningar omedelbart. Sen kan ju de ta tid naturligtvis.
Såklart. Jag blev anmäld ganska nybliven och ung polis då. När jag var färdig var ju 23 år och sånt där. Och jobbade här på Norrmalm, som då låg inte alls långt från där vi sitter nu. Och då blev vi anmälda, jag och min kollega, för att jag hade stulit pengar från en omhändertagen, en berusad person. Vi hade givetvis inte tagit de här pengarna, men vi tyckte det var ganska obehagligt att vi skulle åka upp och bli förhörda av en kommissarie då. Och den här känslan av då liksom att, men vadå, är jag misstänkt? Jag som polis, är jag misstänkt för att ha stulit pengar? Det var lite obehagligt att komma upp och sätta sig där ändå, så skulle man ha med sig någon, och det blev en ganska stor grej, kommer jag ihåg. Vad tror du om den liksom känslan hos den enskilde, liksom, att komma upp till den här avdelningen som ändå är väldigt speciell?
Jag tror att den fortfarande finns kvar. Vi försöker i och för sig informera väldigt mycket. Vi är ute i olika sammanhang och även på skolan och sådär, och informerar om vår verksamhet, så man ska veta att vi så att säga, det blir en bra grundlig utredning i de här fallen. Och vi håller hårt på rättssäkerheten för polisen, men vi är också väldigt angelägna om att utreda saker och ting i botten. Och just när du säger såna stölder, alltså vi har ju en hel del anmälningar om stölder. En kategori är ju de där som blir omhändertagna för, ja, företrädesvis enligt då lagen om berusade LOB. Och har glömt helt enkelt att de ju egentligen gjorde av med alla pengarna på krogen innan.
Mm.
Men sen har vi också alltså fall när, ja, dels hittegods till exempel, så har vi en del fall när anställda har faktiskt tagit det som har kommit in. Och där måste man ju diskutera bättre rutiner så att man har övervakningskameror som man ser när de öppnar säckar och liknande.
Man räknar pengar att man är fler än en.
Ja, och precis. Så, men sen, och likadant där, vi har fall när vi... alltså, när man blivit avvisiterad och det är nog så att personen hade pengar med sig och sen finns de pengarna inte kvar, men vi vet inte vem som har tagit dem, för det har varit flera inblandade på olika sätt.
Jag förstår.
Och det är väldigt obehagligt. Mm. I fallet med postsäcken däremot så tog vi säcken innan de märkte pengarna och sen fick vederbörande öppna sin 10:e säck och sen är den personen inte anställd längre.
Ja, jag förstår. Mm. Jag brukar alltid be min gäst berätta om någon historia eller något case. Och så jag vet att du har några exempel på ärenden som ni har haft här uppe där poliser har varit misstänkta för brott. Mm. Skulle du kunna nämna något sånt exempel?
Mm. Jag kan ta några stycken faktiskt. Mm. För det är ett bra exempel på hur storheten i det som vi jobbar med. Vi jobbar med väldigt olika... Och bland annat så är ju de här som jag sa med stölderna. Det andra som vi har så är ju övervåld. Nu var det ju nyligen en polis som dömdes för att han hade sparkat en intagen som låg bojad på golvet. Och där var det socialtjänsten faktiskt som anmälde, för de stod utanför och tittade på. Och det var en ungdom som var omhändertagen.
Okay.
Och uppförde sig väldigt illa förstås.
Mm.
Och där hade vi ju de utredningarna då. Mängder av förhör, tar in övervakningskamerorna, lägger pussel, ja, medicinska undersökningar och liknande. Men det är kanske mer ett vardagsärende som man säger. Men han frikändes i tingsrätten för att det skulle inte uppstått smärta av sparken. Men han har dömts nyligen nu i hovrätten.
Och jobbar inte som polis längre eller?
Alltså han är ju fortfarande anställd, ja. Men eftersom hovrätten, alltså när domstolen ska döma ett mål så tar de alltid in en uppgift från arbetsgivaren. Kommer han att få behålla jobbet om han blir dömd eller inte?
Just det.
Och när döms han för misshandel skulle han inte få behålla jobbet.
Nej, jag förstår.
Men sen har vi ju, om vi pratar stora ärenden, så har vi ju Norrbackagatan där den här unge Erik som hade Downs syndrom blev skjuten.
Mm.
Väldigt tragiskt. Och där var vi ju engagerade en stor del av oss på avdelningen.
Jag förstår. Ja.
Så att det där var...
Och oerhört uppmärksammat,
ja,
i media.
Ja, och där kan jag säga, egentligen så var det faktum att han hade Downs syndrom var egentligen inte en fråga för oss. För det hade ju inte med saken att göra. Dels hade poliserna inte sett det.
Nej.
Men även om de hade sett det. Nu var Erik en vänlig själ.
Mm.
Men det finns de med Downs syndrom som kanske inte är lika snälla. Så att egentligen så var det inte en fråga.
Nej, precis. Men det vart ju väldigt mycket just... Och på sociala medier var det så, men att gå runt och skjuta människor med Downs syndrom går bra. Men det handlade ju faktiskt inte om det.
Nej, alltså de var rädda för sitt liv.
Mm.
Och det fanns andra människor runt omkring som också hade varit väldigt rädda för den här personen. Som hade sett fel, men man hade sett en person med vapen. Och de som ringer in och är oerhört rädda. Men sen var det ju massa olika omständigheter på olika sätt där.
Nej, det är givetvis en oerhört tragisk för alla inblandade, framförallt för Erik och hans familj.
Ja, jag själv.
Men också tror jag, om man tittar på poliserna, att det här är någonting de säkert skulle ha ogjort givetvis.
Ja. Och det var några av dem som var väldigt nya i tjänst. Mm. Så att, nej, det var fruktansvärt för dem. Men de var rädda för sina liv.
Och det var så... Det var så det dömdes också, att det var en nödvärnssituation.
Ja, ja. Det var mycket överväganden innan man gick upp med det, för egentligen nödvärn, då skulle man verkligen åtala eller inte. Men det fanns skäl för det, och det var bra, tror jag, att det kom upp i domstol så att alla fick se alla utredningsåtgärder som hade gjorts och vad som faktiskt hade hänt.
Mm.
Så att det inte bara blev en nedläggning.
Nej, just det. Då kan man se att man verkligen har utrett det och gå igenom allting också. Nej, oerhört tragiskt, givetvis, givetvis. Och även om det här fallet, jag tror att många som kan tänka steget längre kan faktiskt på något sätt förstå att det kan gå så här illa vid något enstaka tillfälle. För det är inte vanligt att svenska poliser skjuter ihjäl helt oskyldiga människor. Det är extremt ovanligt faktiskt.
Det stämmer.
Men vissa menar på att det är så här gått hela tiden, men så är det faktiskt inte.
Nej, så är det inte. Svensk polis skjuter inte så ofta och det är sällan som det följden blir att någon dör av det. Så är det ju.
Mm.
Men om vi ska ta ett annat ärende så kan vi också ta att vi ser ju en ökning delvis av narkotikaärenden. Inte minst på underrättelsesidan och på studentsidan.
Mm.
Men där har vi till exempel ett ärende där vi fick in ett tips för ett tag sedan av att det var någon som missbrukade tramadol. Som ju är ett läkemedel, ett starkt beroendeframkallande smärtstillande medel.
Och narkotikaklassat.
Ja, och narkotikaklassat. Och då skickade vi ut spanarna som kunde spana på vederbörande och kom relativt snabbt fram till att det fanns tydliga tecken här. Så man kunde ta honom och låta honom bli testad och så. Och han testade ju positivt. Och han erkände på en gång och han var egentligen tacksam. Han har fått en tidigare skada och hade fått tramadol utskrivet. Och sen när läkarna tyckte det var dags att trappa ner så tyckte han inte det.
Nej.
Så att vi körde honom direkt till beroendekliniken från det att vi hade tagit honom. Men det där är, det faran med det där är ju dels att man missbrukar, vilket är ett elände på... Ja.
Vilket yrke som helst.
Men också, och framförallt inom polisen då, när vi både kör mycket bil och har vapen. Men också att när om du börjar och involverar dig i såna här kretsar, så du öppnar dig ju för utpressning på alla sätt.
Just det. Ja, det finns andra problembilder som kommer in där. Men också ett klassiskt sätt att kanske upptäcka smärtlindring och upptäcka att liksom döva sinnet lite grann och så vidare och så vidare. Vilket man ju kan se inte bara hos poliser, så att säga, att man börjar på det här sättet.
Ja, i USA har man ju stora problem med det här.
Men du säger att man har sett en ökning av narkotikaärenden just bland poliser och polisstudenter också.
Ja, framförallt kanske på underrättelsesidan.
På underrättelsesidan.
Där vi tidigare inte hade möjlighet att gå vidare med det, men där vi nu har, i flera fall har kunnat gå vidare och sen gått på tydliga tecken och fått det bekräftat.
Just det. För er som lyssnar,
det är inte så många får jag också heller säga, bara, men det är en ökning.
Och för er som lyssnar som inte jobbar som poliser, så när man pratar om tydliga tecken, då när man kan uppvisa tydliga tecken som visar att man är påverkad av någon form av narkotika, så då har man rätt att medta den här personen för blod- eller urinprov för att styrka det här. Fast det är ett... Jo, det finns faktiskt fängelse i straffskalan. Det är därför man kan göra de här frihetsberövande åtgärderna. Även om väldigt få får... Det är väl ingen som har fått fängelse för ett bruk?
Nej, så är det ju inte. Du ska ju göra mer än så.
Ja, narkotikabrott givetvis allvarligt, precis som du säger, när man kör fordon och helikoptrar och allt vad som finns inom polisen. Mm. Och framförallt vapen också. Vad kan det vara mer då?
Mera udda så har vi ju... sexuella trakasserier och påstådda våldtäkter. Vi har en ökning, vilket jag tycker är förvånande att man som polis utsätter sig för. Alltså man bestämmer träff via sociala medier, Tinder och liknande, åker hem och har våldsamt sex och kanske inte riktigt försäkrar sig om att kvinnan är med på det.
Just det.
Eller i vart fall att hon inte ska ångra sig senare.
Mm.
Och där öppnar man sig också för utpressning, särskilt om man har ett fast annat förhållande.
Just det. Det är också en ny våldtäktslagstiftning som är relativt ny också.
Vi var ju en polisstudent som nu förra veckan dömdes för oaktsam våldtäkt.
Det var så,
Och det finns ju också ett befäl i Örebro som åtalades för oaktsam våldtäkt. Han blev frikänd, men det är överklagat i hovrätten.
Okay.
Han dömdes i och för sig för narkotikabrott och lite andra saker, så att han jobbar inte kvar som polis längre. Men
det är väl så, det är väl, man säger att polisen också ska vara ett tvärsnitt av vårt samhälle, och då är det klart, då är ett x antal procent också kriminella eller missbrukare, eller som vi ser överallt ändå. Vem har varit Sveriges mest kriminella polis då? Vet vi det?
Vet jag inte. Jag tror att det var före min tid, med möjligen han som rånar en bank och sen deltog själv i jakten på bankrånaren. Det tror jag. Det var uppe i Jag kommer inte ihåg norrut någonstans.
Ja, det är intressant att jag har faktiskt pratat med den polisen som var ute och letade tillsammans med den misstänkte. Ja. Och, så det är ett avsnitt av Snutsnack.
Ja. Det är mest ju... kriminell, annars vet jag nog inte.
Nej, men det är ju nästan som på film. Alltså, ja. Att en polis rånar en bank och sen hjälper till att leta efter rånaren.
Ja.
Ibland går det inte att slå verkligheten. När det kommer till kriminalitet. Men att ha en avdelning som saknar balans, alltså det, också för er som inte har hört ord balans, det är att ni har inte ärenden som ligger på stora högar som ni måste försöka jobba undan hela tiden, utan ni är öppna för att ta in ärenden då direkt, så att säga. Ni har folk direkt som kan ta tag i det.
Mm.
Du nämnde en vecka, åklagaren säger att det är ju av vikt när det kommer till all typ egentligen av brottsutredning att det är snabba handläggningstider.
Ja. När jag säger en vecka, då är det alltså de här som inte ska utredas.
Exakt. Men ändå, det är ett besked liksom, som är nog så viktigt. Och det skulle ju vara, tänk om någon också säger att du är misstänkt för, det lägger vi ner efter en vecka. Det skulle vara skönt att kunna slippa gå runt i ett år och vara orolig för det.
Mm. Mm. Så är det ju.
Ja. Blir du kvar på den här avdelningen nu då?
Det blir jag. Jag har fått förnyat förordnande till årsskiftet.
Ja.
Men jag har ju 4-årsförordnanden som andra inom myndigheten.
Mm.
Så att ja, jag blir kvar.
Hur mycket följer man diskussionerna i media och när du läser? Det måste ju vara så att ärenden som ni har handlagt här nogsamt liksom, så kommer det ju i media kanske ibland man tänker är det samma ärende eller?
Ja, men så är det ju. I den Norrbacka gatan där kommer jag ihåg jag läste där det stod att se bilderna från polisens rekonstruktion, och så tänkte jag herregud, har vi lämnat ut bilderna? Men det var ju Expressen som filmade när vi hade rekonstruktionen.
Ah, just det.
Så det var de bilderna. Men jo, nej, men vi har ett väldigt stort medieintresse här. Vi sitter och sekretessprövar dagarna ända, skulle jag vilja säga. Det är väldigt mycket som vi måste lämna ut och pröva om vi ska lämna ut och så. Men jag tycker att det blir bättre och bättre när det gäller medias rapportering om oss. Vi har ju som sagt varit ute och haft seminarier för media och vi har information för våra presstalesmän och liknande så att man säger rätt saker. Så att, nej, jag tycker att det är rätt bra rapportering faktiskt. Mm. Men mycket, men högt tryck.
Just där när det kommer till sekretessen, jag tror faktiskt att det var en artikel av just nämnde Osin Cantwell där det var, han skulle läsa den här förundersökningen tror jag, och det var ju bara svarta streck överallt och gick snabbt att komma fram. Vad är det ni, när ni då sekretess kör de här, vad är det ni stryker över då? Vad är det som inte de får läsa så att säga?
Ja, dels är det ju om det är förundersökningssekretess, om det är ett pågående ärende, då lämnar vi sällan ut någonting, skulle jag vilja påstå. Men även när det lagts ner så kan det ju finnas en möjlighet att vi tror att det kanske skulle kunna komma och återupptas om vi bara får in mer uppgifter eller någonting sånt.
Mm.
Och då kan man ju också sekretessbelägga större delar. Men i annat fall så är det med hänsyn till enskilda. Alltså det säger sekretess till skydd för enskilda.
Mm.
Och då stryker vi ju alla namn och allting, och vet man namnet så kanske man måste stryka mer.
Mm.
Så att vi, just i det där fallet har jag inte sett hur mycket man strukit. Jag så läste också det där.
Ja, jag vet inte heller själv. Ja, jag bara läste att han hade problem att tyda meningarna för att det var så mycket svart.
Vi kan ju både när det gäller forskare och i viss mån andra också säga att man kan få titta på det under förutsättning att man inte avslöjar och går vidare med det om det är någon som ska granska våra ärenden. Men det går ju inte med journalister, för man kan ju inte säga till journalister att de inte får skriva om det de läser. Men däremot så har vi ju stor insyn i vår verksamhet via både regionpolisråd och insynsråd, som alltså är utsedda av regeringen för att granska på, alltså ha insyn i polisens verksamhet. Och de har en särskild uppgift att ha insyn i vår verksamhet.
Mm.
Så att dels så är vi, jag eller någon av mina chefer, med på alla regionpolisråd och insynsråd. Och, sen, och det finns ju ett regionpolisråd i varje region.
Mm.
Och så finns det här centrala insynsrådet som jag är med, eller som jag deltar och föredrar i. Sen är det också så att de mellan varje möte kommer hit till oss och besöker oss och tittar på ärenden som är nedlagda och ser att jag får gå igenom dem och får reda på om vi, så att de kan titta på och garantera att vi inte, ja, i största möjliga utsträckning i varje fall, garantera att vi har skött oss som vi ska.
Mm.
Så att jag brukar rekommendera, om det är någon journalist som säger, liksom, har någon kritik, att ja, men ring då till representanter i insynsrådet, så kan du få se deras syn på det också.
Ringer journalisterna ofta hit också till er?
Ja, relativt ofta.
Ja. Är ni också tränade, är det vad man ska svara?
Ja.
Ja, jag förstår det. Jag försökte rannsaka mig själv när jag cyklade hit. Mm. Liksom, om jag har gjort någonting som jag skulle få kunna bli straffad för som polis. Mm. Och så kom jag faktiskt på att jag stoppade en bil vid ett tillfälle som körde lite snabbt upp på Kungsgatan, tror jag. Och då, jag var ung i uniform på Norrmalm, och det visade sig att det var en av de här coola spanarna på Norrmalm som hade bråttom till jobbet då.
Mm.
Och så jag bara, ja, men åk till jobbet då, så jag fick han åka vidare.
Mm.
Så det har vi en sån vänskapskorruptionsgrej. Nu kommer inte jag ihåg om det var att han hade begått något brott egentligen. Men han körde i alla fall lite för fort. Mm. Det var därför vi stannade honom så där. Men då var det så, är det du då? Tjena, tjena, hej, hej. Och det finns ju det här också, man ser upp till de här äldre kollegorna, och det är kanske någon som då, han var en av de här som jag nämnde, lite citat coola spanare då, dit kanske man ville komma någon dag. Då kanske det inte skulle varit till fördel om jag hade rapporterat. Jag kommer inte ihåg riktigt, jag bara tänker högt hur jag resonerade, och det är det här som jag tror man måste gå igenom innan.
Mm. Ja, men alltså, man måste verkligen fundera på det och testa situationer och tänka vad är alternativet om det blir. Mm. Så här, hur kan det gå längre? Men alltså, generellt sett så har det ju blivit mycket bättre, tror jag. Det fanns nog mer att man inte anmälde mot nu. Och, ja, vi fick ju in en sån här MeToo-redovisning. Man lämnar in det till oss för det skulle kunna vara brott. Och det var från 80-talet och framåt. Och jag kan säga att det som försiggick på 80-talet, det skulle inte kunna föregå idag.
Nej.
Det skulle bli anmält direkt av alla runt omkring.
Ja, det kom exempel då, eller anmälningar?
Ja, alltså man gjorde ju en sammanställning, och sen gjorde man den, anonymiserade man den.
Mm, jag förstår.
Och så lämnar man in den hit.
Mm.
Så att åklagare har prövat alla de anmälningarna som kom in hit, och det var säkert 250 stycken. Men ingen ledde någon vart. Dels därför, majoriteten var ju preskriberat.
Just det.
Mot vad det påstod. Men vi kunde ju inte utreda det eftersom det var anonymiserat.
Just det,
så att vi hade ute och vi lyckades till slut hitta ett ärende som vi förstod vem det var. Och det var på grund av att vi hade haft det här redan.
Mm.
Och det var avskrivet. Men i övrigt så vi efterlyste berättelser och de som ville gå fram. Men vi fick ingenting, så de la åklagaren ner här.
Mm.
Men däremot så har det nog inneburit att det är fler som anmäler nu, skulle jag vilja påstå. Det är fler som anmäler sånt här, och det är inte accepterat. Och det är även kollegor som ser, ja, men jag såg att han gjorde så där mot henne eller mot honom, och så anmäler man det. Så att, det där är inte accepterat nu.
Mm. Jag tänker på det, du nämnde ett exempel om den här ungdomen som en polis sparkade på. Ett problem måste ju vara era ärenden. Jag menar, poliser har ju dels har de ju rätten att använda våld, men de har också skyldigheten att använda våld vid vissa tillfällen, och då är det ju också väldigt, väldigt svårt, kan jag tänka mig, rent juridiskt, hur mycket juridik man än har läst. Var går gränsen mellan ett våld som är lagligt till ett våld som då är olagligt?
Ja, vi har jättemycket diskussioner om det här med åklagarna.
Ja.
Framförallt om i samband med skjutningar. Mm. För det är ju så att om du nu skjuter någon på stan, då vet vi att du är misstänkt för brott.
Mm.
Men är det en polis som skjuter någon, så vet vi inte om den polisen kan misstänkas för brott.
Just det.
Och vad ska vi då höra personen som? Antingen så jag kan inte höra någon som misstänkt eftersom han inte är misstänkt än.
Nej.
Men om man hör honom som annan, då kan, som det brukar heta, eller som vittne, då kanske man inte iakttar det enligt Europakonventionen om rätt till försvar och allt sånt där. Så att i så fall måste man ju avbryta omedelbart om de säger något fel.
Mm.
Så att vi har mycket diskussion om det. Så att nu försöker vi göra så att vi tar reda på så mycket som möjligt runt omkring. Vi hör alla poliser som varit med på platsen. Vi tar in massa andra saker. Och sen ser man, finns det anledning att misstänka att det här inte var befogat?
Mm.
Och då kan vi har haft fall där vi alltså lagt ner ärendet utan att ens höra den polis som sköt.
Aha. Det var ju väldigt intressant. Det har jag aldrig tänkt på. Man kan inte höra någon som misstänkt för brott och man ens vet att det kanske inte ens finns ett brott.
Nej, det är väldigt klurigt.
Ja, det är ju juridisk hårkliveri där. Alltså, det är svårt. Ja. Ja.
Och där är det ju bättre. Nu gör vi ofta så om vi bara har möjlighet. Vi har ju beredskap också 24-7 och så. Men har vi möjlighet och det har inträffat en skjutning, då försöker vi komma på platsen och förstå liksom runt omkring. Och sen informerar vi den som har skjutit. Vi kommer inte att höra dig nu. Men det här kommer att hända så att man vet vad som ska hända framöver.
Mm. För vad som händer, det är ju så när poliser skjuter. När de avlossar sitt vapen så blir det alltid en utredning kring den skjutningen.
Ja.
Och oavsett om någon har blivit skadad eller inte.
Ja, det är så man gör medveten avfyrning.
Just det,
inte
precis.
Inte i övningssyfte eller någonting.
Nej, precis.
Ja. Det är egentligen så är det så. Det är, i vår förordning så ska ju vi ha dels om man misstänker brott. Men dels om det har inträffat en allvarlig skada.
Mm.
Så att egentligen så ska inte alla skjutningar anmälas till oss. Man ska skriva en skjutrapport. Men i praktiken så anmäls alla skjutningar till oss. Ja.
Mm. Ja, intressant. Intressant. Det här är ju en avdelning som ju är viktig också. Därför att jag tror att allmänheten inte bara att man måste ha förtroende för sin poliskår. Men man måste också ha visst förtroende för att vi har koll på vår poliskår så att säga. De som är. För det kommer finnas, det finns dåliga poliser och det kommer komma fler som inte sköter sig och som gör saker av olika anledningar som inte borde vara poliser. Och därför är det viktigt att en sån här avdelning fungerar. Skulle du säga att den fungerar bra, den här avdelningen?
Jag tycker att avdelningen fungerar väldigt väl. Mm. Det finns alltid saker att förbättra. Mm. Men vi har gjort en jätteresa sedan 2015.
Mm.
Både det faktum som jag sa att vi har den här ärendesamordningen där vi liksom verkligen tar in allt material i början. Vi har gott samarbete med åklagarna.
Mm.
Vi har en effektivitet i handläggningen och numera också att vi har en underrättsenhet och en spaningsenhet. Det gör att det fungerar väldigt
mycket
väl.
Mycket spännande. Det var en nyhet för mig faktiskt att det fanns både underrättelse och spaning hos er. Så ni kriminella poliser, ni får passa er. Jag brukar alltid fråga min gäst också om man kollar på polisfilmer eller polisserier. Hur är det med en polischef som är chef för avdelningen för särskilda utredningar? Vad gör du?
Jag kanske inte tittar så mycket på film faktiskt, varken på bio eller tv.
Nej.
Däremot så, numera innan corona i varje fall, så åker jag tåg till jobbet.
Mm.
Och då jobbar jag på vägen till jobbet och sen på hemvägen så blir det Netflix.
Ja.
Och då blir det ju en del. Så att, ja, men Bron till exempel.
Bron, ja.
Jag läser mycket deckare också.
Ja, så det blir deckare i alla fall då.
Ja.
När du läser deckare, måste jag fråga dig, kan du känna om en författare har gjort mer eller mindre research, om det är en svensk?
Ja, det gör man. Och även där tycker jag att kvaliteten har blivit bättre, ska jag säga.
Mm.
Man läser inte lika ofta om att det är en jury i brottmål eller att man måste ha domstolsbeslut om en husransakan och så.
Just det, precis.
Det gör man inte lika ofta faktiskt. Men nej, alltså jag är allätare när det gäller läsning, ska jag i och för sig säga, men deckar också.
Ja, kul. Jag funderade också då, finns det någon, när jag har pratat med hundförare, finns det någon film om polishundar? Så, ja, det finns. Finns det då någon om interna utredningar? Och det kom jag på under lunchen. Då. Det finns en film, och jag har googlat upp det, med Andy Garcia som heter Internal Affairs. Och den heter på svenska, den är från 1990, Misstänkta förbindelser. Och det är Richard Gere som spelar Bad Guy. Och som jag kommer ihåg, jag har inte sett den, jag kanske måste se om den. Men så var den riktigt spännande.
Mm.
Och det tror jag, det är nästan ett måste när man jobbar på internutredning. Jag ser en film som heter Internal Affairs.
Ja, jag har sett den. Det finns många andra också. Just den här Bad
Cop.
Liksom, ja, och sådär. Och man ska avslöja någon korruption i olika, liksom att det egentligen är, ja, så det finns en hel del filmer. Men den där, det var länge sedan jag såg den, men den är bra.
Ja, det finns också ett antal filmer med mycket bad cops.
Mm.
Men det tar vi en annan dag. Stort tack att jag fick komma upp på ditt jobb här, Ebba, och prata lite om den avdelningen du jobbar på.
Ja, tack så mycket.
Tack ska jag. Ja. Det var det här avsnittet av Snutsnack, men nästa vecka är det dags för ett nytt. Glöm inte att besöka oss på Instagram eller Facebook. eller så hörs vi nästa vecka. Ha det fint. Hej då.